Den här timmen vi har nu på eftermiddagen så tänkte jag att vi skulle lite grann bekanta oss med begreppet synd. Inte för att det är så förfärligt roligt, men därför att vi kommer naturligtvis inte ifrån det. Och kanske att den bekantskapen bjuder på en del överraskande poänger vi ska se. Vi ska gå till Johannes evangelium, till det 8:e kapitlet, till den början. Och när vi nu ska läsa den här texten så är det egentligen för att ta reda på vad synd är. Det är min erfarenhet efter att ha undervisat kristna i många år, att man går ofta omkring och tror att man vet vad ett ord betyder. Men så vet man det egentligen inte. Och om man lägger felaktiga föreställningar i de begrepp man använder så kan man komma väldigt galet. Låt oss nu se vad det hela handlar om. Vi läser där från början, 2-11 verserna. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariserna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, vart tog du vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jag tycker den sista repliken är så intressant. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. För i själva syndbegreppet lägger vi automatiskt in moralisk förkastlighet. Någon sorts: här får du inte vara med. Du är en hopplös person, eller du är en omöjlig person, eller du har gjort bort dig. Men Jesus, han har en annan attityd. Han säger att jag dömer dig inte, men synda inte. Jag är så fascinerad av den här historien med uppbrakta gubbarna som nu ska ha dö på den här kvinnan. Och att de faktiskt gick sin väg. Det brukar ju inte vara så lätt att få såna där att sluta. Men det tycks ha varit en väldig, vad ska vi säga, auktoritativ tyngd i det Jesus säger. När han till synes upphöjt ointresserad av hela frågan står och ritar i sanden. Då säger han att ja, okej. Okay. Den av er som är syndfri kan ju börja. Och det står att de äldste gick först, vilket ju också är rätt så förvånansvärt. Men i alla fall, till sist blir han ensam med kvinnan. Och då är det inte så att han säger till henne: ah, det här var länge att bråka om. Han bagatelliserar inte hennes situation. Han säger inte: det här var något vi kan ta med en klackspark. Han säger till henne: synda inte mer. Samtidigt säger han: jag dömer dig inte. Och det beror på att i själva begreppet synd, om vi nu tjuvtittar lite, i grekiskan, eller om du så vill i det hebreiska ord som vi har i Gamla testamentets grundtext, så betyder båda de här begreppen egentligen att missa målet. hamartia som är det grekiska ordet som vi översätter med synd och har översatt med synd här, betyder att missa målet. Och i det ligger egentligen inte någon direkt moralisk värdering. Det ligger ingenting vare sig av utklassning eller inte utklassning, utan det är ett lugnt, sakligt och faktiskt konstaterande. Det finns någonting som fungerar och det finns någonting som inte fungerar i våra liv. Livet kan inte levas hur som helst och likväl fungera. Det finns saker som leder till målet, vad nu detta mål än kan vara, och det finns saker som inte leder till målet. Det finns grejer som funkar och det finns grejer som inte funkar. Och när nu alltså Jesus säger till kvinnan, gå nu och synda inte mer, så är det en uppmaning till henne. Det där, det fungerar inte. Utan välj en annan form av liv. Välj det som fungerar både för dig själv och för din omgivning. I det här ligger, kan vi säga, denna tanken. Att människan är inte tillkommen genom en slump eller en serie slumpprocesser, utan människan är tänkt och skapad. Det gäller inte bara mänskligheten i stort, det gäller dig och mig. Och om det är så att vi både som mänsklighet och som individer är tänkta och skapade, så finns det också liksom ett ändamål. Vad är vi skapade till? Nu menar jag inte att Gud förväntar sig en massa resultat, utan han har konstruerat oss för en viss typ av liv. Och det livet, det som vi alltså är konstruerade för, det kan bli någonting som vi finner fungera i våra liv, inte bara på kort sikt utan på lång sikt. Men om vi liksom börjar att röra oss utanför det som vi egentligen är konstruerade för, så kanske det kan ge många kortsiktiga vinster. Omedelbara njutningar eller glädjeeffekter, men på lång sikt förstör det oss själva och kanske vår omgivning. Jag menar, första gången man tar en spruta heroin, underbart. Men på lite längre sikt, mindre bra. Men vi var inte konstruerade för att ta sprutor med heroin. Och när vi ändå liksom försöker, så gör vi synd i den meningen att vi rör oss utanför det vi är konstruerade för. Och vi kommer på något sätt att missa målet med våra liv. Vi kommer till sist att hamna i en situation där vi säger, detta gick inte. Nu sitter jag fast i det här. Jag har på något sätt spårat av och kommer inte vidare. Och det är egentligen syndens grundnatur. Det är att leva ett annat liv än det man är konstruerad för, därför att det funkar inte i längden. Vi ska ta ett annat exempel. Vi ska gå till Lukas evangeliets 19 kapitel. Och på nytt se denna attityd hos Jesus. Där han önskar klart få säga ut att det liv som vi inte är skapade för, det är någonting som måste få lyftas av oss. Men han vill göra det av kärlek och barmhärtigt, därför att han vet att det som ändå inte fungerar, det är lika bra att det får försvinna. Där ska vi möta den här vännen Zacchaeus, som han heter numera. Zacchaeus hette han väl när de flesta av oss gick i söndagsskolan, om vi nu gjorde det. Och vi läser där de första 10 verserna i Lukas 19. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. Jesus kom dit, såg han upp mot honom och sa, skynda dig ner, Sakaios, idag ska jag gästa i ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jesus sticker inte under stol med att här behövs räddning. För här är en människa som har spårat ur. Men, säger han, jag har kommit just för deras skull. Det är just de som ligger på mitt hjärta. Jag vill hjälpa dem rätt. Det kommer de inte att klara på egen hand, men jag vill hjälpa dem rätt. Och jag gör det utan att förakta, jag gör det utan att döma och utan att förkasta. Men naturligtvis, den som ska ta emot hjälpen måste veta att han behöver hjälp. Annars är det lite svårt. Återigen ser vi kontrasten mellan Jesu attityd här och folkmassan. Alla mumlade förargat: han har tagit in hos en synd. Och denne Sakaios var säkert ingen överdrivet populär man. Han var tullindrivare. Och med det betydde att han gick ockupationsmaktens ärenden. Han var en kvissling, en förrädare. Och han hade bra betalt. I gamla översättningen stod det att han var förman för publikanerna och en rik man. Han var chef för tullverket i Jeriko. Och Jeriko var en rik handelsstad. Och han hade säkert pengar så han kunde bada ungefär som Joakim von Anka i pengar. Avskydd och hatad. Nu skulle Jesus komma. Och så kommer den kortväxte lille Sakaios som han avskyr och föraktar. Nej, gubbe lilla, dig släpper vi inte fram. Nu har vi äntligen chansen att ge ett tjuvnyp tillbaka. Nu tar vi den. Och han springer i förväg och klättrar upp i ett träd. Strunt samma om han gör bort sig eller inte. Han är trött. Trött på rikedomslivet i all förnicklad ensamhet. Nu får det vara något annat. Finns det inget annat så är det slut. Och alla som står där och är lite sensationslystna och lite grann undrar: ska det bli några mirakler idag och blir det några häftiga grejer som vi kan prata över kaffekopparna om? De blir hjärtligt besvikna, för det enda han gör är att han stannar nedanför det här trädet och säger till Sakaios: idag ska jag gästa i ditt hus.
Han fyller ju in då med att han ska giva de här pengarna.
Ja, naturligt.
Han liksom uppfattar ordet spontant.
Ja, självklart.
Om de tar arm om det här som syndare.
Ja. För många gånger är det så med Gud att han kommer med nåden först och förmaningen sen. Och där överraskar han oss djupt och hjärtligt. Vi tänker att det ska bli långa litanior först och så småningom ett okej då på slutet. Du får vara med ändå. För kanske att vi ofta har en mer moraliserande attityd till synden än vad Gud har. Samtidigt som vi på ett sätt betraktar den med mer lättsinne än vad Gud gör. Gud kanske lättare och tydligare ser och förstår hur farligt mycket av det där är för oss som vi liksom tar med en klackspark. Men han moraliserar inte på samma sätt som vi. Jag skulle vilja få gå tillbaka till skapelseberättelsen och berättelsen om syndafallet igen. Om vi slår upp i Första Mosebok i andra kapitlet. Och inom parentes så vill jag säga det att du får gärna tro att de här första kapitlen i Bibeln är en myt. Kanske att du i alla fall kan hålla med om att det är en ganska bra myt. Den är som förklaring till människans sätt att leva, tycker jag, mycket bättre än exempelvis Freuds Oedipuskomplex och mycket andra myter som lanserats på senare tid. Men det är min personliga bedömning. Nu läser vi bara och ser vad det står. Andra kapitlet och 25 versen. Där står det så här om Adam och Eva före syndafallet. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. Och så hoppar vi till 3 kapitlet och 6 versen får vi väl börja med. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Detta är skammens födelsedag. Först går de utan en tråd på kroppen. Och det är ingen panik. Därför att de är inte så fruktansvärt intresserade av sig själva. Utan kanske mycket mer intresserade av Gud. Men så kommer ormen och säger: du kan bli något i dig själv. Du kan bli något ännu finare än vad du nu är. Ja, men det låter inte så tokigt. Jag vill bli något annat. Jag vill bli något nytt. Jag vill bli något finare. Det låter väl väldigt respektabelt, eller hur? Ormen frestar inte med ett systembolag. Ormen går inte i paradiset och delar ut kondomer. Han kommer istället och säger: du kan bli något finare. Och det tycker man ju att det var väl inte farligt. Det var väl en väldigt hedervärd grej. Ja, det handlar ändå om att bli något annat än man är skapad att vara. Och människan sträcker sig efter detta andra. Jag vill bli något bättre. Och börjar därmed att leva så att säga ett annat liv än hon är skapad att vara. Och det första som händer, och det tycker jag är intressant in till gränsen för det dråpliga, det är att plötsligt så blir nu människan självfixerad och tittar på sig själv. Hjälper ju alldeles näck, säger hon till varann. Jag har ju inte en tråd på kroppen, vad ska vi göra åt det här? Hur så fruktansvärt, vi måste ha fikonlöv. Och i detta finns någonting som vi kan iaktta hos oss själva väldigt enkelt. Den dag vi får för oss att vi ska bli något finare än vi är, så duger vi ju inte i befintligt skick, eller hur? För det första har vi då börjat titta på oss själva. Och ut ur den självbespeglingen föds både önskan att bli något annat och samtidigt förkastelsen av det vi faktiskt är. Här beskrivs syndafallet som ett ögonblick då människan börjar leva ett annat liv än hon är konstruerad för. Finare, tyckte hon själv, men i vilket fall? Det spelar ju ingen större roll om tåget spårar ur åt höger eller åt vänster. Spårar ur gör det ju i vilket fall. Och efter detta så börjar människan att leva ett liv där hon hela tiden kämpar för att bli något. Och i den kampen finns det alltid insmuget, omärkligt kanske i det längsta, men ändå fullt tydligt detta: jag duger inte som jag är. Alltså en ambition att bli något annat kopplat med en självfördömelse över ens liv. Det är lite intressant att tänka sig så här, att Adam var inte så bra konstruerad från början så man inte kunde tänka sig honom bättre. Och det är alltså inte du och jag heller. Vi är inte så bra konstruerade från början att man inte kan tänka sig en bättre variant av dig eller åtminstone av mig. Det går alltid. Men så är vi alltså inte konstruerade för att hela tiden hålla på och sträva och fila efter att bli det där bättre som i och för sig går att uttrycka. Utan vi är skapade för att vara det vi är och så att säga ta emot, om du vill så kalla det, kärlek, nåd, förlåtelse för det vi inte är. Egentligen är vi skapade för att vara beroende av varandra. Det är därför du har saker som ingen annan har. Det är därför du har saker som kanske alla de andra saknar, grejer som alla de andra har. Därför det är Guds lilla privata knep för att göra oss beroende av varandra. Så att ingen ska få för sig att bli ensamföretagare. Men samtidigt så kan vi ju uppleva det där vi saknar som brister. Och ibland kan det också ställa oss inför, vad ska vi säga, jobbiga situationer med varandra. Och det kan handla om jobbigheter som inte har att göra med att vi förbryter oss mot varandra, utan helt enkelt därför att vi inte är utrustade. Jag menar, vi antar att du har dåligt lokalsinne. Ja, då kan vi inte skicka dig någonstans till någon adress in i Stockholm för att hämta någon grej. Utan det får vi skicka någon annan att göra, för det går inte att skicka iväg dig. I så fall får vi gå skallgång hela stan efter det sen. Du har dåligt lokalsinne. Men du är musikalisk. Och när det ska spelas, då sätter vi dig vid pianot. Vi behöver en som kan åka in i stan och hämta något. Ja, det får någon annan göra. Vi behöver en som kan spela. Det får du göra. Och på det sättet så får vi komplettera varann och ge varandra nåd för det som brister. Våra relationer, om jag får uttrycka det så här, är aldrig tänkta att bero på din och min perfekthet, utan på detta att vi ger varandra nåd för det som fattas. Om gemenskap och relationer ska bygga på din och min perfekthet, då blir det outhärdligt. Och vi gör livet outhärdligt både för varandra men framför allt för oss själva. För då har jag plötsligt ett ideal att leva upp till, och i samma ögonblick jag får det idealet så har jag också dömt ut mig själv i befintligt skick. Och när jag gör det, då klarar jag praktiskt taget ingenting. Inte ens det jag är utrustad för. För tåg som spårar ur går sakta, om de alls rör sig. Som regel måste de bärgas. Och det var ju en väldigt fiffig grej det här av ormen. Att liksom locka med att bli något finare istället för att locka med den stora dekan här av något slag, att nu kan du verkligen grisa ner dig, kära Adam. Nej, det hade han ju aldrig gått på. Och det gör kanske inte vi ofta heller så mycket. Utan den stora frestelsen är ju att det liksom hålls fram någonting som man först tycker är det verkliga lyftet. Och först för sent upptäcker man att det här var en nit. Nå, i allt detta finns nu skammen. Och den är ju vårt stora hinder till att se sakligt på de här tingen. Jag vet inte i hur många samtal jag har hört ordet jobbigt. Men det är ett ofta återkommande ord. Ja, det där och det där och det där, det upplever jag så jobbigt. Vad betyder det? Jo, det finns någonting av skam eller någonting av självfördömelse. Och den smärtan, den kallar vi ofta för jobbighet. När vi nu kommer med det som är ett uttryck antingen för vår brist eller för att vi har spårat ur och kanske till och med lagt om växeln själva och spårat ur. Som Zacchaeus till exempel. Han visste säkert vad han gjorde när han gick in i tullverket, om man får uttrycka det så. Han kalkylerade säkert ganska lugnt med att alla kommer att avsky mig, men det kommer att klinga bra i kassalådan. Och det är det senare jag frågar efter. Folk struntar i. De får säga vad de vill. Ja visst. En dag så upptäcker han att det gick inte i alla fall. Ja, då behöver vi hjälp. Vad är då det stora hindret i våra liv? Jo, skammen. Det är så jobbigt. Det kan bli så jobbigt att man inte ens ska prata om det här. Det kan bli så jobbigt att man orkar inte ta itu med det. Och ska någon hjälpa till så måste det gå i så små millimetersteg att man liksom orkar jobbigheten från gång till gång. För skammen finns det. Usch, jag behöver ett fikonlöv. Jag skulle vilja få täcka över alltihopa det här. Den här livsstilen nu som ormen lurar in Adam i, den är väldigt fiffig på många sätt. Ur ormens synvinkel, vill säga. Därför att det Adam blir lurad till, och som vi också så väldigt lätt blir lurade till, det är någonting som jag vill kalla för negativism. Och då lägger jag en helt annan innebörd i ordet än vad vi brukar göra. Därför att det Adam nu blir intresserad av, det är ju det han saknar. Och han börjar plötsligt att leva för det han inte har. I hopp om att om möjligt bli det där han inte har och inte är. Det måste naturligtvis sluta galet. Inte kan man bygga sitt liv på det man inte har. Men det där är vi ju experter på allihopa. Jag är förtjust i tanken på mannen som har alla frimärken i världen utom ett. Vad händer med honom? Kommer han att vara lycklig, glad och strålande över frimärkena han har? Eller kommer han att gå som tungan kring en trasig tand runt det märket han inte har? Givetvis det senare. Han kommer att bli helt besatt av det enda märket han saknar. Åka runt på frimärksauktioner i hela världen för att få det. Ingen kostnad får vara för stor. Ingen ansträngning kan på något sätt få skymma det stora målet eller den stora visionen i hans liv, som det heter numera. Hela hans liv är byggt på det enda frimärke han saknar. Vi kan ju ha en otrolig näsa för talanger vi inte har. På ett sådant sätt att vi ständigt envisas med att det är det där vi vill lyckas med. Det är det där vi vill hålla på och jobba med. På ett sådant sätt att vi, så att säga, kanske till och med inte ens ser vad vi har. Vi kan ta lite andra exempel. Jag brukar säga så här att församlingsgemenskapens värsta fiende är idealbilden av församlingen. Man kan vara med i en församling där det är både gott och varmt och trivsamt och där det finns, så att säga, väldigt mycket av läkedom och inbördes omsorg och lite av varje. Men så har vi en idealbild. I församlingarna ska det ske minst 5 underverk om dagen. Annars är det ingen bra församling. Och omedelbart vi säger detta så börjar vi titta på den församling vi är med i. Vi tittar på varandra och oss själva och så säger vi usch. Usch, det här är ju en församling där det bara sker 4 underverk om dagen. Det var ingen bra församling. Vi måste lägga på ett kol så det blir fem, annars kan vi inte acceptera denna församling. Omedelbart upphör vi att se allt det fina som finns där. Och vi börjar att bygga allt sammans på det som inte finns istället för att bygga på det som finns. Väldigt tydligt ser man det här också i många äktenskap. Inte minst när man kommer in på frågan kring äkta makars sexualliv. För då kan man väldigt snabbt få höra de stora besvikelserna. Ja, hon vill inte mer än en gång var 14:e dag och det är ju ingenting. Ja, okej, hon vill en gång var 14:e dag och du skulle helst vilja ha två gånger om dagen. Men vad gör du av den enda gången på 14 dagar som ni i alla fall har tillsammans? Gör du det bästa tänkbara av det? Är du glad och tacksam för den gången? Att om du tar emot den gången var 14:e dag och gör något fint av den, då kommer du ganska snart att upptäcka att hon vill en gång i veckan. Men om du liksom tar ut den där gången var 14:e dag och sen ser ut som en martyr de övriga 13 dagarna, så är det ju snart risken att det blir en gång i månaden eller knappt det. Ja, men jag tycker att jag skulle vilja ha mer. Ja, visst. Men frågan är ju, ser du det du saknar eller ser du det du har? Därför att ser vi det vi har och lever utifrån det, utan att drivas av den här hetsen att bli något annat, och utan att blanda upp det hela med självfördömelse eller besvikelse som vi riktar mot varandra. Det vi har kan då alltid växa. Om du får lov att växa av sig självt och får lov att växa spontant. 4 underverk om dagen kan mycket lätt bli 5 underverk om dagen. Om vi bara inte håller på och surar över att det inte omedelbart är 5 underverk om dagen. Jag tycker det är ofta en så intressant tid när avtalsförhandlingarna är på gång. Och man ser då hur fackombud och arbetsgivare de dyker upp i tv-rutan med det här spända anletsdraget och en lilla rynka mellan ögonbrynen. Och ja, vi skulle ju haft 28%, det var ju minimum. Och det är ju väldigt svårt det här och vi förstår ju inte hur vi ska överleva. Vad fick ni då? Ja, vi fick 27,5 och det är ju inte bra. På något sätt att vi är ett av världens rikaste folk. Och ändå är vi på något förunderligt sätt ett av världens missnöjdaste. Man kan fråga sig, hur går det ihop? Jo, det kan gå så ihop att ju mer vi får, desto mer blir vi inställda på det vi saknar. Och desto besviknare blir vi i alla fall. Det är negativism. Det är att leva av det man inte har och för det man inte har. Istället för att bygga sitt liv på det man har och göra någonting av det. Och mitt i allt detta finns självfördömelsens och skammens problem. Och det finns många människor som plågas och lider av självfördömelse. Alltså någon form av inre besvikelse över sig själv eller sitt liv. Och som frenetiskt kämpar och tänker så här: jag måste försöka göra något bättre av mitt liv. Jag måste satsa på någonting nu så att det äntligen kan bli någon snits på det här. Och så upptäcker man inte att detta är egentligen syndens grundnatur. Att försöka leva ett liv som man inte är konstruerad för. Istället för det andra livet. Det börjar med att man får på ett sätt försonas med sig själv. Och det tror jag är den svåraste försoning man kan genomgå. Det är många gånger mycket lättare att försonas med folk, andra människor som gjort en illa. Men detta att försonas med sig själv, till att våga, vilja, kunna vara den man faktiskt är. För att i detta ligger tanken, vi är ändå skapade till någonting speciellt. Och det är bättre att finna ut vad detta är och leva i det, än att ställa upp visioner och målsättningar om hur man borde vara, hur man ville vara och vad man ville bli. Och försöka att förverkliga det. För det senare, det är ju som att lyfta sig i håret. Det är inte så lätt. Och så kommer besvikelsen. Och så kommer självhatet. Och med det blockeras man för kärlek. Försök att älska en människa som avskyr sig själv, ska du se. Det är inte lätt. För han tycker det att, ja, här går du och säger att du tycker om mig, men du skulle bara veta hurdan jag är. Och förresten tycker jag du har dålig smak. Istället för att man fick glädja sig åt att någon vill komma och ge mig kärlek, kanske i fullt medvetande om att jag är den jag är. Det är Jesu attityd som vi läser i de här texterna. Han vill ge kärlek, men vi samtidigt gör det på ett sådant sätt att människan förs in i det liv hon är konstruerad för. Och det där, det hänger ihop med vartannat. Det är inflätat i vartannat. Om vi tar till exempel drogmissbrukaren. Var och en som har jobbat med missbrukare vet att under allt festandet och under allt lyxsökande i den riktningen, så finns det ofta oerhört mycket självfördömelse. Man har jobbat med alkoholister, så vet man att andra, tredje dagen under en avgiftningsfas, så får de vad de själva brukar kalla bondånger. Och de under fruktansvärd ruvelse ser vad de har gjort av sitt liv. Och i början så tänker man så här att nu äntligen förstår han. Nu kommer han säkert att sluta dricka. Men så är det inte. För den ångesten, den blir så stark så att det finns bara ett sätt att lösa problemet, så det går till bolaget. Och om man alltså ska kunna hjälpa honom, så måste man först lösa honom från hela skuldbördan. Man måste lösa honom från hela skammen och självföraktet. Men samtidigt måste han ju vara inställd på att vilja bli löst för att sluta. Och det är ju det som är så att säga den gordiska knuten när det gäller att hjälpa drogmissbrukare. För antingen så borstar man upp och säger att nu får det vara slut med det här. Jaså, det låter så. Ja, jag ska allt visa dig, säger han och går ut. Eller också så hemfaller man åt den mesiga varianten att det gör ingenting, allting är bra, du får göra precis som du vill. Ja, då gör jag det. Men ändå så måste på något sätt det finnas en önskan till det nya livet. En befrielse från skammens välde. Och sedan blir personen mottaglig för den kärlekens kraft som faktiskt kan hjälpa honom att ändra sitt liv. Och det jag vill säga med det här är detta. Det finns något som heter synd. Alla typer av liv är inte lika bra. Alla håller inte i längden. Det finns livsstilar och livsmönster som man kan behöva hjälp att bli löst ifrån. Men i det ögonblick man ser sitt behov av den hjälpen, så det första som måste ske, det är att vi så att säga lyfter bort skammens börda. Och det är så Gud gör. Han säger inte så här att Nu låter vi skammen ligga kvar här. Du får ha allt det här eländet över dig. Och vi säger usch över dig allihopa här. Och nu får du verkligen skärpa dig. Och om du riktigt skärper dig och blir riktigt duktig med det här, så ska vi ta bort skammen. Vi läser de här berättelserna om Sakaios och om den här kvinnan. Jesus gör det motsatta. Han tar skammen först för att komma till skott med problemet sen. Och det finurliga i all människovård är ju att liksom få dem där tillsammans. Därför vi har ju alltid en känsla av att tar man skammen först, då får man inte problemet sen. Och så kan det ju också vara. Men Guds sätt att ta i vår vilsenhet, det handlar så mycket om att han önskar få för oss till den punkten där vi med hans hjälp vill acceptera oss i befintligt skick. Kanske med mycket av urspårningar och mycket av brister och mycket av svårighet. Men när det accepterandet sen finns där, då säger Gud, nu vill jag hjälpa dig. Och nu måste vi få kalla saker vid dess rätta namn, annars kan jag inte hjälpa dig. Men det kan ju få lov att göra eftersom det inte längre finns någon skam. Eftersom det inte längre finns någon fördömelse. Och du har till och med försonats med dig själv så att du inte dömer dig själv. Nu kan jag få lov att kalla saker vid dess rätta namn. Nu vill jag hjälpa dig med att få upp ekipaget på spåret igen. Vi kan köra vidare. Och det här, det möter vi på många ställen i Bibeln. Vi ska ta ett exempel. Vi ska gå till första Korinthierbrevet, kapitel 6. Och då måste man kanske nämna lite grann sammanhanget. Att i församlingen i Korinth så fanns det en man som levde ihop med sin fars hustru, som det står i 5 kapitlets första vers. Om det nu var hans egen mamma eller om hans pappa hade hunnit skaffa sig någon annan hustru, det vet man inte riktigt. Men i vilket fall så tycker Paulus att det där är inget bra exempel. Det är inget liv som kommer att fungera. Utan det är istället ett föredöme som kommer att leda andra vilse. Och han lägger ut det här på flera olika sätt. Men vi hoppar in nu i 6 kapitlets 9 vers. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet. I tjuvaktighet och självhet. Ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra, ingen sådan får ärva Guds rik. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjort rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Ja, Paulus nämner här några typiska synder inom citationstecken. Och ofta har ju synd, nästan syndbegreppet, blivit någonting som bara har med sexualitet att göra. Som vi såg i syndafallet så hade det inte ett dugg med sex att göra, utan det hade istället med prestige att göra den gången. Men Paulus nämner några livsstilar som vi kan säga med rätt stor erfarenhet att de leder inte till målet. De skapar problem. Och när han nu kallar det här för synd, så lägger han inte den vanliga avsmaken och omoralstämpeln i det hela. Utan han bara säger detta, att detta är livsstilar som inte fungerar och som det finns hjälp för. Och frågan är om man önskar den eller om man inte önskar den. Men vi måste förstå att Gud är mycket intresserad av att hjälpa oss in i, vad ska vi säga, den livsföring, den livsform som vi är skapade för. I längden måste det vara den som funkar bäst. Det kanske kan verka som om tåget skulle gå fortare om det gick av spåret. Men i regel kommer tåget inte fram på det viset. I regel kommer den dag då man upptäcker jag har förspilt si och så många år av mitt liv. Det här var skoj till en början, men det blev inte bra. Och då finns alltså, vad ska vi säga, insmuget i den kristna tron att det här är inte någon sorts Guds usch, utan det är en diagnos, ungefär som att du går till en läkare och får veta att du har lunginflammation. Det är inget skamligt med det, men lite penicillin kan du må bra av, och lite hostmedicin kan du också få. En veckas sjukskrivning kanske inte heller sitter så tokigt. Och det är ju bara om du säger att nej, jag har ingen lunginflammation, du är inte klok, och tar din feber och går. Ja, då blir det ju ingen hjälp. Du kanske skäms över att ha lunginflammation. I min familj har du aldrig någon haft lunginflammation, och jag ska inte ha någon lunginflammation. Alltså kan vi på något sätt ta ganska sakligt i det som är fel i våra liv. Det finns en sorts rätt och en sorts fel. Det finns saker som kanske får oss att spåra ur, och det finns saker som håller oss kvar på spåret. Men Guds intresse i sammanhanget är inte att peka finger åt någon, utan Gud vill få säga ifrån på ett tidigt stadium: kära vän, detta kommer aldrig att funka. Kom hit för jag hjälper dig. Och hjälpen finns. Ibland kan det vara svårt, men hjälpen finns. Jag tycker det är intressant att se att det Paulus beskriver här är rader av tillstånd som, vad ska vi säga, läkare och psykologer än idag tycker är ganska svåra att jobba med. Paulus har tydligen bett för folk, och här talas om att ha låtit tvätta er rena. Det har väl med dopet att göra, så vitt man kan förstå. Att där i finns kraftresurser som kan hjälpa en människa till stor livsförvandling. Om man liksom önskar, och om inte skammen hindrar. För det gör den så ofta. Skammen är så ofta det stora hindret. Antingen att man i djupet inte vill ha sin livsförvandling. Alkoholisten till exempel. Jag brukar säga att så länge en alkoholist kallar sina superperioder för att festa, så länge har man inte mycket hjälp att ge. När han kommer söndersupen och illaluktande efter 4 veckors råsupan med tesprit på slutet, och säger nu har jag festat i 4 veckor, då vet man det att avgifta honom kan man göra. Ställa honom på benen kan man göra. 3 veckors sjukskrivning kan man ge honom. Men det är inte dags för honom att sluta. Ännu önskar han inte helhjärtat en förändring. Men sen kan det komma den dag då han helhjärtat önskar, men då skammen hindrar. Det är de 2 stora hindren. Och att vi förstår att Gud är mycket mera, att i Guds arbetssätt Gud är mycket mera intresserad av att lösa oss på ett tidigt stadium från skammen, än att göra som vi ofta gör. Säga att om du lyckas med det här så ska jag ta skammen sen. Klarar du upp det här så får du lov att vara med. Gud säger, du får lov att vara med för att du ska få kraft att klara upp det här. Inte heller jag dömer dig. Gå, men synda inte här efter. Nu vill jag hjälpa dig med det här. Därför att detta livet funkar ändå inte längre. Synd betyder egentligen att missa målet.